Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hjärtligt välkomna till Lekat Sport. Och vi är tillbaka i full uppsättning. Vad Sandberg har varit hela tiden.
Tackar, tackar.
Hur mår du?
Ja, jag mår väl. Jag ska känna efter lite, men så återkommer till det.
Och Olle Palmlöf?
Jag mår bra. Har varit runt lite. Lyssnat på vår podd när jag inte har varit med. Har varit roligt. Lyssnat en del på lite sommarprat. Varit runt i sommarsverige. Haft lite sommar, lite Sverigeturné kan man säga. Varit runt på Gotland, på Orust. Har varit, ska till Skellefteå.
Ja, vad har du gjort för någonting?
Det var lite, ja, lite konstigt. För det var kul när du sa förra veckan. Och så här, han har i fred lovat att vara hemma hela sommaren. Ja. Men det har jag minns att jag har sagt det. Men så kom det lite saker emellan. Bara. Ja. Och nu idag så var vi kolla på ett nytt sommarställe som vi har faktiskt köpt. I Norrtäljetrakten, ön Yxlan. Jaha. Ligger bredvid mer uppnästa Blidö. Och då skulle vi få, vi köpte för några veckor sedan och skulle vi få veta hur saker funkar. Och så här, de visar el och en massa sådana. Och då granntomten visar sig, då är det en jävla kamphund.
Oj, oj, oj.
Ja.
Just det, det var väldigt snabba rykten ni köpte.
Jo, det, ja, det var det. Men alltså, den hette Amanda tydligen, men den är inte snäll för det.
Varför är tikar så pass aggressiva?
Ja, jag har inte sett att den är aggressiv än, men jag blev livrädd när jag fick höra att det finns en kamp på granntomten.
Okej, så du var runt sommarsverige. Och vad var bäst? Orust, Gotland?
Orust är som jag tror att ni förstår utan en förklaring, det är ju alldeles, det är alltid dåligt väder. Jag menar, jag kollar SMHI-appen, Stockholm 22 grader sol samtidigt som det är Orust 14 grader regn. Så är det ju, det får man ju ta.
Lotta på Liseberg, alltid regn, Skansen, jättefint väder.
Alltså, jag har haft sån fruktansvärt, jag har varit i Göteborg 2 gånger på konserter, så att Bruce och Coldplay, båda
pinsamt.
Ja, jag hatar Coldplay, men båda kvällarna kalasväder. Och sen så har jag varit på Gotland också, på bröllop.
Kalasväder.
Kalasväder. Budapest var jag förra veckan. Kalasväder. Jag haft tur med sommaren.
Nej, men alltså Öland och Gotland ligger ju så till. Speciellt Öland ligger ju i en väderzon där, östra Småland, som oftast är väldigt fint väder. Största torkan är alltid på Öland.
Jaha.
Det är väl så. Och mest regn är väl ofta i Borås, va?
Ja, Borås där regnar det ju alltid, säger de. Men apropå tomt, du köpte en tomt sa du.
Ja, med hus på.
Jag kommer ihåg att Arne Hegerfors köpte en tomt för länge sedan utav en mäklare som jag kände. Och han köpte en osedd.
Modigt.
Han har ingen bil och sådär, så han tänkte, jag köper den där. För grabbarna hade köpt ställen runt omkring, alltså också upp Norrtäljetrakt och det. Och då sa Arne så här att jag ska gå och titta på tomten. Men då frågade han folk, var ligger min tomt någonstans? Frågade han folk runt omkring där. Ja, ingen visste. Så han sålde tomt utan att någonsin ha sett den.
Alltså han köpte den först utan att ha sett den, sen sålde han utan att ha sett den.
Ja, så var det. Men här, emellan dessa punkter så gick han och tittade på och undrade, var är tomten någonstans? Ja. Han frågade då alltså vanligt folk så att säga. Jag heter si och så, jag har köpt en tomt här, men jag vet inte var tomten är. Är det någon som vet var tomten är? Ingen visste.
Gick han plus eller minus, vet man det?
Jag tror att han gick plus, för att han kallas för Kalle Ankas farbror. Hade tur,
ja, han kallar, jag har jag faktiskt intervjuat
honom. Alexander Lukas.
Han kallas för Alexander Lukas, ja. Precis, själv.
Och jag vet att de ringde till Marie von Platen på TV-sporten ibland. Något förbund och fotbollförbundet. Vem ska göra matchen på Råsunda? Och då sa Marie von Platen att det är Bosse Hansson, sa hon. Ah, nej, 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 skrek de då. Liksom, då förlorar vi. Det ska vara Arne som gör matchen. Då vinner vi, Alexander Lukas. Mm.
Han hävdade dessutom, vet jag, att han har varit nästan Sverige-elit. Inte bara i fotboll själv. Han sa att han var väldigt bra på fotboll. Han säger också att han var riktigt bra på 100 meter. Alltså han sprang nästan 11 sekunder. Nej, det låter lite osannolikt.
Det är dubiöst. Han var ju rätt hygglig i fotboll. Han var under sommar, var utbytesstudent i Frankrike, fick han chans att spela i ett franskt, alltså inte proffslag, men
just det, där känner jag
på ganska bra nivå. Och han lär ha fått ett anbud att fortsätta den där karriären. Sen åkte han hem då istället och började på Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, tror jag. Och bröt foten på tidningen. Och då försvann chansen till just karriären.
Varför bröt han foten?
Snubbla på en tröskel antagligen.
Och också faktiskt Frank Anderssons brorsa Tommy hette han, va? Han har ju spelat allsvenskan i fotboll. Och han säger att Frank var minst lika bra. Så jag tänker att Frank var bra i fotboll. Det är
alltså Frank var nog en alltså fallhet för sport, absolut. Han hade ju en kropp som passar för all idrott, tror jag, överhuvudtaget.
Och också ett psyke, tror jag. Det mentala är mycket.
Så att Frank var ett allgeni inom idrotten, säkerligen.
Men jag vet bara snabbt, jag har ju varit i öst.
Ja, vi har hört det. Var det Budapest?
Ja. Aha. Och har jag tjatat om det, eller?
Nej, jag skojar.
Jag fattar, det låter
nej, nej, men kör på.
Jag skryter verkligen, jag har varit i Budapest. Usch, vad hemskt. Det var inte så jag menar. Men det var smärtsamt för mig hur gammal jag har gått och blivit. För att mina kompisar då har ju varit i lite mer, eller vi har varit på samma nivå när det gäller festen. Jag kanske inte har festat lika hårt, men de har liksom alltjämt, de håller alltjämt fanan högt. Jag var bara ute med dem en kväll.
Av?
Typ sex.
Okej, och ni är alla då i 31 år kan man säga.
Ja, de är 30-31 och jag är 32, det fyller snart.
Ja, men då är du äldre ändå.
Ja, lite äldre, men jag orkar inte. Så jag går hem och sover 11-12.
Men vad säger du till dem? Ursäkta mig, mina herrar, mina kompisar. Jag är lite, låt mig ursäkta, jag är lite trött. Jag vill ses imorgon.
Jag reser, men jag säger, nu går jag. Säger jag bara. Men jag, också att jag är så, jag orkar inte, Mats.
Men det värsta är, tycker jag, är när man inte har lust, det är om man hamnar på bland en massa journalister, portalister på ett hotellrum någonstans och börjar ta en drink och det. Och så att man ska gå och läggas efter en stund när man är trött, det får man inte göra.
Nej, men vet du vad? Jag tror knepet då, det är att göra så kallad engelsk sorti, det är att försvinna utan att säga något. För att om du, Mats Strandberg, sitter med en massa sportjournalister där, då säger de så, åh Mats, vilken tråkig gubbe du är. Skit Mats, lägg av, vad tråkig du är. Stanna Mats. Ja. Och det orkar man ju inte.
Men jag visste,
så därför är det bättre att bara försvinna utan att säga något.
Jag visste inte om det här tricket som du säger, att bara dunsta. Nej. Hade jag vetat det, hade livet varit mycket enklare för mig under massor av år.
Men också jobbigt om de har ockuperat ens eget hotellrum. Jag var väldigt tydlig från början med att säga att inget skit på mitt hotellrum.
När Hilton var väldigt nytt i Budapest, då var pingis EM då 1982. Och då blev mitt rum ockuperat ut av de här sportjournalisterna under natten.
Vilka var det?
Det var ju pingisjournalister, bland andra Uno Hedin.
Ja, men såklart, gamle Uno.
Gamle Uno. Och då i alla fall så, de skulle ringa efter horor då via någon hotelldelegat och så vidare där.
Vilket VM var det, sa du?
EM 1982.
Det var då Äpple slog vann i finalen.
Men inte Uno Hedin, varför han ligger
över? Men Uno hade då sin fru med sig där, för att de hade inte sett så ofta under de här giftermålen som var kanske 30 år. Så att hon var med där. Och Uno hade ju lite tid då för henne, för hans pingisintresse är ju enormt. Men, och då hängde han ju med in på mitt rum då, Uno. Och det beställdes snittar då som höll på att ruinera mig. Det kom upp otroliga mängder med snittar hela natten.
Sätter på rummet, sa de.
Sätter på rummet. Ja. Och sen då så glömde Uno bort att frun satt ensam på sitt rum. Så att sorlet då bland grabbarna blev högre och högre och högre. Ända till Unos Hedins fru knackade på dörren och steg in. Åskmoln och en kärnvapenkatastrof. Ingenting mot vad som hände när frun kom in på rummet, kommer ihåg. Då dog stämningen totalt.
Ja. Men gömde
och
de
Uno tingades lomma efter och iväg ut ur rummet med tomma steg. Han fattade inte ett dugg vad han hade gjort.
Men vad gjorde de med hororna?
Ja, de prostituerade.
Gömde de bakom sängen? Eller vad?
Det blev ingenting med horor. Det var en kille som hette Pille Hejerdal som var ganska duktig pingis från Arboga, en journalist. Och han ringde för att han ville skaka fram horor, men det vart ingenting av det. Istället kom Unos fru.
Hörrni, vi har lite sport också. Vi har ju pratat en del sport nu, men det blir, vill du börja eller ska jag börja?
Ja, men alltså, det är väl lika bra att dra av plåstret från början. Det var mycket Mikael Ymer de senaste dagarna, eller senaste programmen. Vi måste ändå bara ta det här senaste. Ja. Att han stängs av 18 månader på grund av att han har missat att rapportera var han befinner sig vid tre tillfällen när han har sökts av dopingkommittén. Vad säger ni? Kommer han nu kunna komma tillbaka, Mikael Ymer?
Jag hoppas han inte gör det faktiskt. Alltså, han är ju en vanvettig skam för svensk tennis som alltid håller i fanan väldigt högt. Det hade ett rasande undantag där. Så jag hoppas att hans karriär är slut.
Det var så sjukt för att på sociala medier, som Jesper brukar säga, och jag förstår inte riktigt vad det betyder, men jag har ändå hängt med lite grann. Det var så unison glädje. Alltså 95% av dem som uttalade sig var så överlyckliga över att Ymer har åkt dit. Och det är ju taskigt.
Det men tycker jag också är fantastiskt bra. För att hans historik nu, det är ju inte klokt. Alltså först och så bråkar med en åskådare i Sofia i Bulgarien.
Ja.
Och sen då så står han under domarstolen i Lyon. Och sen så misskrediterar han hedersmannen Christer Hult, delvis direktör i Båstad.
Hedersmannen Kent Karlsson, en gång världsexa.
Och ljuger och säger att han blev erbjuden så mycket pengar. Stoppa upp dem i röven.
Nej, han ljög tydligen inte. Han blev erbjuden 1 miljon, har jag hört.
Ja, han ville ha
i startpengar.
Han ville ha mer. Det var därför som han bråkade så mycket, för att han ville ha mer. Och fick inte mer utav Christer Hult. Och sen hittade han då på att han fick så mycket pengar och stoppa upp den i röven och så vidare. Och sen kommer då det här med dopningshistorien efter det. Så att det är absolut botten.
Sen kan jag tycka att ackumulerat, att vara så hatad som Ymer är just nu, även om han har gjort de här överträdelserna och även om han har sagt de här sakerna. Alltså jag skulle säga att Mikael Ymer under vissa tillfällen har varit mer hatad än Putin.
Ja, jag ber, ja. Kanske de två som är sommar-Sveriges två mest hatade personer.
Och jag ber om lite perspektiv bara. Jag ber om lite perspektiv. Putin är en krigsförbrytare.
Putin vågar inte åka till BRIC-mötet i Sydafrika. Skulle Mikael Ymer våga åka till BRIC-mötet i
Sydafrika?
Det tror
jag säkert. Och så här, och vet han, Desmond Tutu kan stoppa upp i röven också.
Ja, han är död.
Men jag tycker tvärtom. Alltså, jag tycker Ymer är värt all olycka som kan drabba honom överhuvudtaget. Och jag tycker han ska sluta spela tennis. Jag skulle glädja mig enormt om han slutar spela tennis.
Ja, det kommer han göra. Men så här, de flesta tyckare verkar vara säkra på att han inte har dopat sig, utan att han just endast har missat testen. Vad tror ni om detta?
Jag tror att han är som en tonåring i huvudet, tjurig, och tycker att jag tänker minsann inte följa dopingsreglerna, för jag vill kunna göra vad jag vill och bestämma vad jag vill. Men jag tror att han är så fruktansvärt trasig som individ. Så att han, jag har nog aldrig varit med om det.
Hans mål är att vara en hel människa fram till 30-årsdagen.
Exakt. Han, precis, jag berättade för Mats förra veckan nu.
Jag vet, jo.
Ja,
jag har lyssnat, tack så mycket.
Ja, men vad bra, tack. Det var så jävla mörkt att han verkligen, från att vara Wimbledon-vinnare till att leva till fram 30. Så jag tänker så här att han är nog liksom den här sista som Rocky är i film nummer 1. När Rocky bara tar emot och tar emot och tar emot och fortsätter att slå så här rallarsvingar. För Rocky-filmerna hade ju aldrig funkat egentligen. Om det varit riktig boxning. Men jag tror att det ungefär så ser det ut så billigt talat för Ymer. Att han är så fruktansvärt stukad. Han är så nedslagen. Och så bara haglar det smälla just nu från alla håll och kanter. Jag tror att han skulle kunna ta livet av sig.
Ja, och det vore faktiskt inte
men
kul.
Men han har ju bjudit på dessa smällar som ju är unika.
Ja, han har ju ställt sig som Rocky.
I svensk idrott är det unikt och i tennisen alldeles speciellt unikt. Så att det är ju en chock att en kille beter sig på det sättet i den tidigare fantastiskt omhuldade tennissporten. Det är det verkligen.
Men Mats, om han skulle ta livet av sig under veckan som kommer nu, skulle du vara lika hård mot honom nästa vecka?
Alltså människa så är det ju ofta en krockkudde om man tar livet av. Så ser det ju verkligen. Ja. Jag vill inte säga mer än så.
Nej, jag bara säga så här, jag tror
sjukt att man ska skriva det i sitt självmordsbrev.
Ja.
Det var Mats Strandberg. Gjorde att jag gick överkant.
Ja, fy fan.
Och gud, vad hände, för jag ont i magen.
Ja, jag fick också ont i magen. Men jag ska säga så här, jag tror ju inte att man skippar 3 dopingtester om man inte har verkligt bra skäl att skippa 3 dopingtester. För han är medveten om 1:an, han är medveten om 2:an, då fattar han vad det innebär med 3:an. Och jag har faktiskt en teori som är högst personligt skapad, men jag tror faktiskt att den här teorin är sant. Jag är 77% på att jag har rätt här. Jag tror att det handlar om att Mikael Ymer röker på, alltså jag tror han röker maja så inåt helvete, och att det är det han inte vill komma ut, och det gör han ju inte för att bli en bättre
tennisspelare. Vad bygger du det här på då?
Ja, men hans uttalanden, det verkar som att han är, alla grejer han säger är som att han är pårökt. Ja. Och sen också hans blick och hans sätt att föra sig. Så jag tror att han inte vill visa att han röker maja dagarna i ända.
För att orka med vardagen.
För att orka med vardagslivet. Det tror jag. Jag tror han röker på som fan och orkar med vardagen.
Det är ju en teori som kan vara trovärdig eller konsekvent.
Ja, om jag säger 77% så kanske åtminstone säger 31%.
Ja, men det låter rimligt.
Jag har en annan teori.
Ja, låt höra.
Och det är att han försöker röka ut sig själv. Att han genom att konstant göra de här uttalandena, genom att bete sig som en idiot, genom att missa dopingtest ska få slippa tennisen. Och att han gör en exit på det här sättet.
Det tror jag också. Att ja, det är ett bekvämt sätt.
Inte lika troligt tror jag som din teori du hade ordet där riktigt. Det tror jag,
det jag tänker bara Mats, det är att nu kan han ju inte göra comeback. Han mår ju inte, han vill ju inte spela tennis.
Nej, just nu kan han inte, men om 18 månader så får han göra comeback.
Ja, just
kan.
Det. Men nu är han i alla fall under 18 månader avstängd från allt spel. Han kan inte göra comeback om han nu skulle vilja. Och det, 18 månader är ju väldigt mycket i elitidrott.
Men har du en järnvilja, alltså sådana som är skadade, de kommer ofta inte tillbaka efter 18 månader. Då är de borta. Ungefär som den här Alexander Zverev då till exempel. Han är ju ökig borta. Men du kan ju träna, men det är klart det fordras ett hårt psyke för att hålla igång.
Säg så här, har Ymer ett tillräckligt hårt psyke? Svaret är
nej.
Nej, naturligtvis.
Hörrni, vi går vidare. Och, eller hade du med tennis förresten?
Nej, det har jag inte.
Ingen med tennis?
Nej, ingen med tennis.
Okej, men ska vi köra...
Jag har med damfotboll, men det kommer sen.
Ja, det har jag också.
Samma här, samma
men då
här.
Kör vi lite damfotboll direkt då. Vi kör... Nu är det då VM i Nya Zeeland och Australien. Det började inledas idag.
Kul att Norge fick stryka Nya Zeeland. Jättekul.
Ja, och på tal om Nya Zeeland så har ju både Nederländerna och Spanien...
Och när han säger Nederländerna menar han Holland.
Ja, men de heter Nederländerna överallt annars förutom hos Olle. De har då fått kraftig kritik. Kan ni gissa varför?
Det är väl något med maorierna va?
Ja,
exakt. Just det.
Så här är det. Bra, du har helt rätt Mats. De har ju en krigsdans, de här landslagen, eller Nya Zeeland har det. Och den kommer, den heter Hakka. Och det är att de står och uppe i tungan och det liksom ser obehagligt ut och så vidare. Och den kommer ju från maorier från början, som är Nya Zeelands ursprungsbefolkning. Då har Nederländerna eller Holland och Spaniens damlandslag på Instagram gjort sig lustiga över dansen och stått och hållit på som typ Carolina Klüft gjorde när hon var aktiv hos Stefan Holm. Och även och skrattat och så vidare. Och då har de fått så mycket kritik. De har fått mycket kritik då från olika antal PK-människor, även Nya Zeelands fotbollsförbund och till och med regering tror jag.
Det är ungefär som vi skulle skoja om lapparna samerna i Sverige, fast 10 000 gånger värre alltså. Det sitter ju mycket, mycket hårdare där maorinas ursprungs, eller aboriginerna i Australien, än vad det gör med samerna i Sverige. Men man ska inte skoja driva med samerna i Sverige heller.
Ja, men det är lite lättare. Så. Det här är ändå brännhett på ett annat sätt.
Alltså, det är brännhett.
Det finns ju ändå något skämt när typ Robert Gustafsson går med så här same direkt. Alltså, så här, det finns ändå på ett... Jag tror att det är lite lugnare. Men jag förstår vad du menar. Men i vilket fall då så har det gått så långt att FIFA kallade in till extrainsatta möten. Jag tycker så här. För första så kan man inte som landslag, tycker jag, som de här Nya Zeeland har gjort. De har ju själva tagit till sig den här krigsdansen och då approprierat den någonstans. Det är ju inte så att de som är ättlingar till krigsfångar från Storbritannien är så jävla stolta över Maoriernas krigsdans. De här All Blacks som är i rugbylandslaget, de gör ju alltid hackan. Alla de är inte maorier. De flesta är ju vanliga, eller vanliga. De allra flesta är ju brittiska, vad heter det, kolonisatörer eller destör eller vad fan man nu säger. Så att jag tycker att det är larvigt att haka upp sig på.
Att haka upp sig på det här som du skulle säga.
Bara för att det är en ursprungsbefolkning som råkar göra en dans.
Ja, men så här, det är så ängsligt. Men jag går emot Mats lite grann. Varför får man inte skoja om det? Det är väl jättekul om man kan skämta om det. Vad gör nej, det? Slappna av. Och jag blir upprörd när de ber om ursäkt. Här är också att strösta med ursäkter. De har bett om ursäkt jätteängsligt. Varför gör det? Det var kanske ett kul skämt.
När jag var på Nya Zeeland fem gånger, då upplevde jag i alla fall där att det är en väldigt, väldigt stark tradition och en väldigt stark religion och en otroligt stark känsla för Nya Zeelands förflutna vad gäller maorierna som sitter oerhört starkt, som vi har svårt att förstå, så fattade jag det.
Men det tror jag säkert, men om man bara tar, om man försöker ta en parallell som inte är så bra, men ändå en parallell. Du har ändå jobbat på radiosporten i väldigt många år, du är en yrkesstolt, du har varit duktig, och när du läser lottoraden och när det går fel, Men folk skojar om det. Inte tar du, åh, de tar heder och ära av min karriär.
Jag tycker
men,
bara att det är roligt. Jag menar det. Alltså, jag har ingen prestige själv överhuvudtaget.
Jag menar det. Och varför ska alltså, de ha prestige
om folk skojar med mig, gör gärna det.
Jag säger det. Så varför ska inte samma sak, tror vi mindre av de här människorna? Har de mindre hjärna? Förstår de ironi mindre?
Exakt, det är ett klappa på huvudsyndrom tycker jag. Och jag tycker liksom att varför ska de ha en carte blanche? Det kan ju faktiskt vara så. Ibland kan ju, som du säger, ett skämt vara ett skämt. Det kan vara kul. Nu har jag svårt att tro att damlandslagen eller herrlandslaget, att de är roliga. Det tror jag verkligen inte. Men jag tänker att de måste ändå få göra det här. Och vad fan?
Ja, de måste få träna. Trial and error.
Ja, spänn av. Det är ett jävligt kul skämt.
De drar ju ingen lotto då.
Nej, för fan. Det gör de verkligen. Och något... ett väldigt kul skämt. Han är inte rolig så jävla ofta, men Claes Malmberg sa en gång i något så här humorprogram att under...
Måndagsklubben kanske?
Nej, det var nog senare. Time out kan det ha varit. Att under, om Östersund skulle få OS 2010 eller vad fan det var, vinter-OS, då skulle 30 000 samer lägga sig i ett mönster av en hembränningsapparat.
Ja.
Det var väldigt roligt. Okej, men jag vet att Olle, du har ju också en grej från dem.
Jo, men jag vill prata om Kosovare Aslani. Hon har blivit intervjuad i DN inför den här turneringen. Och hon är kritisk till att det finns så få spelare med utländsk bakgrund i landslaget. Hon säger så här. Visserligen finns i årets VM-trupp fler spelare med utländsk bakgrund än tidigare. Men i jämförelse med herrlandslaget, eller för den delen Frankrikes damlandslag, så ligger svensk damfotboll efter. Och då undrar jag, liksom, tror hon på allvar att Peter Gerhardsson bryr sig ett skit om de spelarnas etniska bakgrund när han tar ut, fotbollsspelarna? Tror hon det, tror ni?
Nej, det finns någonting här som även Zlatan höll på med.
Ja, precis.
Att det skulle finnas någon rasism bakom uttagningarna. Och det kan säkert grunda sig att de känner sig, att de känner att de har varit med om utanförskap själva. Men det där måste man, jag tycker fan man kan kräva både Aslani och Zlatan innan de öppnar käften att försöka åtminstone se förbi det där. För att om de försöker tänka lite klart, tänker jag i alla fall, så är det precis som du säger, Gerhardsson och Janne, de har ett uppdrag, det är att vinna.
Jag tror de skiter i om det skulle vara 10 etniska kineser som är svenskar. Alltså, jag tror inte de bryr sig. De vill ju, som du säger, de vill ju vinna.
Vi ska inte snacka om, nu ymerst pratar vi inte om här.
Absolut
inte. Men det var kritik mot Janne Andersson förut också när det var så många etniska svenskar med i laget. Det är inte så nu, så nu har ju den kritiken tystnat lite. Jag håller med om att det har naturligtvis ingen som vet betyder för en förbundskapten hur lagets sammansättning etniskt ser ut.
Nej, men tror ni att hon tror det på riktigt? Eller tror ni bara att hon gillar att säga det för hon förstår att folk tycker att det är kul att läsa?
Det kan finnas en sån aspekt också. För att hon vet ju hur hon ska få igång till exempel oss tre.
Ja, hon lyckas bra. 1-0 till Kosovare.
Ja, verkligen. Och så kanske det är både 2-3-0 också.
Ja, just det, ja.
Så att det är klart det kan vara så. Men... det rimmar också lite illa för att hon är ju väldigt, det är mycket med, hon har ju gått till Real Madrid nu. Och hon är väldigt, de är emot Saudi för det. Vad tror hon att pengarna kommer ifrån? För alla de här damerna som gnäller över pengar nu och att det är Saudi-pengar och det är Qatar-pengar. Vad i helvete tror du de pengarna kommer ifrån? I världsfolden, den hålls ju upp av, det var som jag och Mats pratade förra veckan, det hålls ju upp av att Saudi pumpar in pengar.
Visst är det så.
Det går enormt mycket upp för damerna ekonomiskt sett. Om man åker ut i första omgången, alltså ut i kroppen, får man $30,000 per näbb.
Det är väldigt bra.
Jättemycket. Och får du VM-guld, då får du $270,000 per näbb också, vilket är helvete. Enorma summor.
Det var också mycket för näbb.
Det är mycket. Det är mycket. Men jag har också en synpunkt på just hur attityden är till damfotboll i Sverige. Och du frågar på Aftonbladets sista sida, har du sett den här landskampen igår på fotboll mellan Sverige och Armenien? Och då säger nästan 3 av 5 säger nej, eller 4 av 5 säger nej. Men det kan man inte göra om de frågar, såg du Sveriges match mot Sydafrika som kommer snart här? Då säger 5 av 5 av politiska skäl att de har sett matchen. Man kan inte säga nej till det.
Du menar att du tror
Sverige
inte på sanningshalten?
Man kan inte säga nej att man inte ser damfotboll. Det går inte. Speciellt inte bara kulturknuttarna och Pekka Heino. De är så ängsliga för vad man alltså, tycker.
Ingen har nämnt Pekka Heino på 15 år.
Vad man tycker. Utan nu säger alla att de tittar på damfotboll och på damskidor. Men vanlig smutsig fotboll som Mats, Halmia mot Trelleborg har ingen sett.
Mats, då måste jag först gå in och säga Jesper då. Så här, Mats, till exempel På spåret om man tittar på det. Då tävlar ju kulturknuttarna. Vissa gillar sport och säger det. Men de flesta stoltserar ju med att de inte kan någon. Jag kan ingenting om sport.
Och så skrattar,
tror du? Så skrattar de. Men om de får en fråga från Aftonbladet. Tittade du på dam-VM-matchen med Sverige? Tror du att de säger ja eller tror du att de säger nej?
De är så ängsliga och politiskt korrekta så att de kommer att säga ja varenda en. Fem av fem säger
men
ja.
Var
någonstans har du snappat upp ditt det störningsmomentet Pekka Heino? För han har inte varit relevant.
Alltså, jag har inte hört han snabbt. Jag kanske under det. Jag säger 25
år. Han körde de här Eurovision inför semifinalerna för 10 år sedan. Men var någonstans har du snappat upp Pekka Heino?
Alltså kulturknutarna och Pekka Heino.
Coverband i år, kulturknuttarna och Pekka Heino. Men med damfotbollen i alla fall, Andra, det du pratar om är väl så här klassisk vi fem, va? Att man intervjuar fem stycken och så ska de...
Först fyra vanliga, sen en kändis.
Ja, alltid. Och vem skulle kändisar kunna vara? Då är det ju fyra.
Pekka Heino.
Naturligtvis är det Pekka Heino. För jag går vidare bara med slutet av intervjun med Kosovo Arslan.
Ja.
Då finns det nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 som jag vill prata om. Men det blir för mycket.
Nej, kör alltså.
Så går jag till nummer 6 istället. Så här. Hon är vidare sur över att manliga fotbollsspelare till skillnad från kvinnliga inte använder sin plattform för att göra skillnad när det kommer till frågor om jämställdhet och rättvisa. Låt mig citera från intervjun. Jag har saxat och kortat lite. Jag tycker att de, alltså manliga fotbollsspelare, borde inse hur mycket de kan påverka unga killars synsätt på världen. Det är synd att de inte väljer att använda sin plattform till ett positivt syfte. Och då vill jag säga så här, rikta mig direkt till Kosovo Arslani, ett öppet brev eller man kan säga så här. Käre Kosovo Arslani, antingen så är det som du säger att det är synd att de inte använder sin plattform på ett annat och bättre sätt för att sprida sina visdomar till världen. Eller så finns ett alternativt synsätt till detta. Nämligen att vi ska vara jäkligt tacksamma för att de inte gör det. Och att det kanske finns en anledning till att de väljer att hålla käften om de får frågor om annat än sina matcher och sina mål. Inte tack vare att de är smarta eller så, för det är de verkligen inte. Men kanske vet de om att de knappt har gått ut högstadiet. Kanske vet de om att de sedan dess har delat tiden exakt lika med att spela fotboll och spela tv-spel. Så kanske Kosovo Arslani så vore lite klädsamt om du och andra kvinnliga fotbollsspelare åtminstone kunde lära er lite om denna självinsikt. Att lära er hålla käften när du får fråga om annat än fotboll. Tack för mig. Ja, vad säger du?
Ja, men jag håller ju i mångt och mycket med. Alltså,
jag har väl en poäng.
Ja, gud ja. Också, jag tycker ju heller inte att alla alltid måste ta ställning till allting. Det är ju en väldigt 70-tals bild av politik. Det blir ju lite stoppa matchen-tänket.
Mats, vilken match är Jesper syftar på nu?
Det är Sverige-Chile i Båstad 1975. Och det var en semifinal i Davis Cup. 73 så störtes ju Allende och mördades också. Beskjutet presidentpalatset.
11 september va?
11 september. Presidentpalatset står i lågor i Santiago de Chile. Och Allende dör i lågorna. Och Pinochet tar över då som diktator i Chile. Och detta var ju misshagligt då för publiken och för svenskarna överhuvudtaget. Så att de såg bara så i matchen Sverige-Chile som en chans att demonstrera.
Just det.
Jag har inget emot att man stoppar den här matchen om man skulle vilja göra det. Problemet är bara att man stoppar inga matcher mot DDR eller mot Sovjet. Och där hade ju framförallt vänstern, och kanske även högern då, stod kasta sten. En liten enkel syn på det här med hur man tar ställning. Och när man tar ställning vad som är rätt och fel och gott och ont. Jag har heller inte emot att fotbollsspelare använder sin plattform. Men det måste ju någonstans komma ifrån dem själva. Och som sagt, de visdomarna som de eventuellt besitter, eller framförallt kanske eventuellt inte besitter. Man behöver inte alltid ta ställning. Det var lite det jag ville komma fram till.
Jag kommer ihåg att Hagge Geigert, stod jämte mig på Båstad. Han bodde ju på sommaren nere i Båstad.
Ja, såklart. Lyx.
Han stod jämte mig på torget där. Och det var ju många som kastade sten på demonstranterna. Och Hagge tyckte att det var okej. Okay. Det tycker inte jag att det är. Absolut inte.
Nej, men Hagge var väl uttalad moderat och kanske mer höger
mycket
än så.
Mycket mera än så. Mycket ja, mera höger än så. Så att han var bara där för att titta på demonstrationerna. Och jag mådde illa när man kastade sten på demonstranterna som kommer bussar från Stockholm som ville ju väl, ja, tycker jag. Det var en anti-våldsdemonstration naturligtvis. Men Hagge var verkligen misshaglig i mina ögon. Med sitt agerande där.
Sa du till honom?
Nej, det gjorde jag inte.
Men han rökte för mycket cigg också, Hagge.
Rökte mycket cigg.
På tal om inte hans ställning, Mats.
Men alltså, ge sig på Hagge Geigert. Ja, det gör man.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Det är några saker som jag har snappat upp här. Jag har varit borta några veckor när jag fått köra själv. Så jag har skämts lite. Men jag har samlat på några fotboll. Så jag kallar det här för fyra uppsamlade fotbollskortisar. Ja. En då. Gamla landslagsmålvakten i damlandslaget, Hedvig Lindahl. Hon har ju fått kicken ifrån Djurgården. Och då säger hon så här. Tiden i Stockholmsklubben blev inte alls vad Lindahl hade väntat sig. Jag står i tidningen då. När hon efter 8 år som utlandsproffs valde att vända hem till Sverige och damallsvenskan. Citat. Jag tycker att det är lite ledsamt att min session i Djurgården inte blev som jag hade hoppats. Mitt enda mål var att lämna laget på ett bättre ställe än jag fann det. Jag ville vara en positiv kraft till förbättring och förändring. Men med facit i hand har det inte blivit så. Och sen så säger hon några rader som... Så om ni lyssnar noga nu så det säger ganska mycket om henne som person. Nu kommer citatet fortsätter. En fortsättning i klubben hade tyvärr lett till att jag hade varit tvungen att anpassa min personlighet på ett sätt som jag inte hade mått bra av. Jag har aldrig hört en tydligare omskrivning för jag är en skitjobbig person. Har ni hört det?
Nej, det är ju... Tyvärr Hedvig, men som i alla grupper och alla sammanhang, så även om den kan, i den bästa världen för en själv så skulle man ju inte behöva kompromissa eller vika en tumme med någonting. Nu ser det ju inte riktigt ut så i världen, utan anpassning är ju faktiskt en av våra evolutionära beståndsdelar.
Precis, den som anpassar sig överlever, det är ju Darwin.
Det är Darwin, och det är väl i alla fall allmänvedertaget att det är så det fungerar. Mm. Och sen kan man tycka vad man vill om det, man ska inte alltid anpassa sig. Men i det här fallet så hon kunde nog kompromissa lite grann och gett fan i att gå ut på Twitter och, eller i medier och så vidare.
Vad säger Mats?
Ja, alltså, jag tror hon knäcktes av den här semifinalen mot England i EM:et förra året. Sverige förlorade 4-0 och hon var ju en stark bidragsorsak till att Sverige förlorade 4-0. Hon släppte in 2 bollar obegripligt plus en tredje boll som hon skulle ha tagit. Så att då var kritiken tuff mot henne. För första gången riktigt hård kritik. Så att det måste ha satt sig väldigt hårt i henne. Hon blev knäckt av den matchen.
Nummer 2 på min lilla fyrling här. För lite drygt en vecka sedan så vann Halmstad borta mot Norrköping. Nu pratar vi allsvenskan, alltså här allsvenskan. I TT-telegrammet som följde så förekom en mycket udda information. Jag ska läsa innantill, ska ni se, så ska vi se om ni kan utröna vad det är som är väldigt udda i den här texten, skriven av en då TT, kanske en sommarvikarie, men ändå en TT-journalist. Så här: Halmstad vann under måndagen borta mot Norrköping. Matchen blev en rysare. Den gästande nykomlingen tog ledningen genom anfallaren Viktor Granat, född i Timmersdala. Norrköping kvitterade sen genom danske Vito Hammerskov Mechari, och matchen såg länge ut att sluta lika, men i 92 minuten så klev Mohamed Nehm fram och blev stor hjälte. Halmstadspelaren vek in från kanten och borrade in 2-1. Vad var det som var udda i detta?
Du kan säga först, så säger jag sen.
Man får Timmersdala.
Ja, det var det jag
tänkte. Onödig information.
Det var totalt meningslöst upp att han var från Timmersdala.
Viktor Granat född i Timmersdala, punkt. Och sen vidare, det är det sjukaste jag sett.
Alltså jag har ju 2 eller 3 kompisar som jobbar på TT på sporten.
Ja.
Så jag kan fråga vem som har skrivit detta? Telegrammet.
Återkomma, för det är så sjukt.
Hur tänkte ni egentligen? Ja.
Var det ett skämt kanske? I så fall var det lite roligt.
Det kan ju vara så att de har suttit på, för de jobbar ju så här skift typ. De jobbar ju först på morgon, dag kanske, sen jobbar de eftermiddag, kväll.
Ja.
Det kan ju vara så att de har suttit och garvat lite. Ta in det där med Timmersdala.
De lämnar över kanske en textremsa och ser om de stryker när de kommer till nästa pass.
Alltså, att de gör lite så olika bus.
Ja.
Kanske.
Kanske. Nummer 3 i min lilla lista här. Märklig pryl med allsvenskan i fotboll. Jag vet inte om ni märkte det, men den 8, 9 och 10 juli så spelades det 8 matcher. Låt mig läsa samtliga resultat så får vi se om ni märker någonting som var lite speciellt under dessa matcher. Resultaten var så här: AIK Häcken 1-2, Värnamo Djurgården 1-2, BP Degerfors 1-2, Malmö Mjällby 1-2, Sirius Hammarby 1-2, Kalmar Elfsborg 0-4, Göteborg Varberg 1-2, Norrköping Halmstad 1-2.
Alltså 7-8 matcher blev 1-2, och det var väl den sista matchen, va?
Den 6 matchen blev 0-4, men framförallt så är det alltså 8 borta segrar i rad. Har det inte hänt sen det infördes 3 poäng?
Jo, men att
poäng?
Det också blev 1-2.
Ja, i 7 av 8.
Man skulle börja med det då, det blev idel borta segrar utom en.
Precis. Mm. Det är otroligt. Hur fan kan det hända?
Det är väldigt, men bara på tal om 1-2, vilket är klassiskt för alla som vet.
1990.
Olle Nordin. Men Olle Nordin har ju vid flera tillfällen när folk har ringt blånekat, eller säger man blånekat när man nekat intervju, alltså han vägrar att intervjuas om 1-2, för han mår så dåligt över 1-2.
Olle var ju en svår smålänning faktiskt. Han var ju aktiv själv och spelade fotboll
i Jönköping, eller?
Nej, han spelade i IFK Göteborg. Alltså, Glenn Strömberg när han kom till IFK, jag tror 79 kan ha varit 80 också, han tog ju Olle Nordins startplats i startelvan i IFK Göteborg, och det kan, tror vissa, ligga bakom att Glenn Strömberg inte fick starta i VM 90. Han var inhoppare.
Mm. Men jag tror det så här i alla fall, att han fick sparken då efter 1-2-1-2-1-2.
Ja, alltså saken var att hans kontrakt gick ut och de hade muntligt om att förlänga det. Men ja, de hade inte skrivit på.
Lennart Johansson lovade honom en förlängning, men ja, Lennart fick backa på det. Sen framkom det då hur otrevlig Olle hade varit mot kanslipersonalen på Råsunda. Och de tyckte så illa om de höga hästar som Olle satt på när han agerade i förbundet, så att de ville inte ha Olle kvar, de som var anställda överhuvudtaget i fotbollförbundet.
Ah. Han var ju väldigt snygg, Olle Nordin. Han ser ut som en snygg Christer Pettersson.
Det är med mustaschen kanske.
Ja, precis.
Ja, men skulle han tugga amfetamin lika länge som Christer Pettersson, skulle han få samma underbett. Och då hade de varit väldigt
ja,
lika.
Ja, exakt. Och så, vi ska ut och röva. Men
Olle var alltså en otrevlig person.
Får jag komma till nummer 4 på min lilla lista?
Ja.
Det handlar om fotbollströjor lite grann. Lite blandat här. Fotbollsförbundet släpper matchtröjor från spelarna i damlandslaget för kommersiellt syfte att sälja, helt enkelt. Och målvakten, som väl antagligen kommer att få stå, som heter Zecira Musovic. Hon är sur över att det bara är de gula utespelarnas tröjor som säljs. Och inte den blå, vad det nu kan vara, är det blå eller är den grön eller brun? Ja, så hennes tröja säljs inte ute till kommersiell försäljning. Har hon rätt eller fel att vara lite sur över det?
Fel eller? Alltså hon får
hur kan man vara sur för
det? Ja, hon tycker att hon blir sidsteppad som målvakt.
Hur kan man vara sur för det? Jag förstår inte riktigt.
De här kedjorna, alltså Stadium, Intersport, som köper in de här tröjorna, de har ju naturligtvis ett samarbete som man väldigt noga pratar med förbundet. Att de här tröjorna kommer sälja, vi gör ett estimat, och så ser man att det är inte värt att trycka upp tröjor Musovic, för att ingen kommer köpa den tröjan.
Och de har också erfarenhet från senaste EM, för då var det nämligen så att då såldes det målvaktströjor och med Hedvig Lindahls namn, och det sålde inte alls, och det citerar alltså någon på förbundet, så det gick inte alls. Och det har ju sålts då till årets VM-turnering, och då vill jag bara se om ni kan gissa eller svara på vilka två tröjor som har sålt bäst från damlandslaget.
Alltså Aslani överlägset.
Det tror jag, Blackstenius tror jag också faktiskt, och även Fridolina Rolfö.
Rolfö är första rätt som är Rolfö.
Är det Seger eller?
Nej, faktiskt Sofia Jakobsson.
Jaha.
Ja, det är lite oväntat för att säga, men det var, jag har glömt bort namnet, men jag citerar från fotbollsförbundet som säger att det är de som har sålt det.
Men det kanske är att vi kanske inte, jag kan tänka på att det är väldigt många unga tjejer som köper.
Ja.
Vi kanske inte alls förstår vad unga tjejer, såklart.
Nej, det kanske ju, mycket vi inte förstår.
Det vore obehagligt om vi hade unga tjejers syn på saker.
Ja. Jag förstår inte det alls.
Nej. Och behöver säga, utöver det här så har fotbollsförbundet tagit fram ytterligare en tröja, alltså en specialtröja. Och nu citerar jag också från vad som står då. I en kampanj så vill man hylla Magdalena Eriksson lite extra. Och man har satt ihop en tröja med material från hennes tidigare matchtröjor. Tröjan illustrerar Magdalena Erikssons fotbollskarriär från moderklubben Enskede IK till damlandslaget. Syftet är att hylla svensk fotboll i allmänhet och Magdalena Eriksson i synnerhet. Är det något egenvärde att hylla svenska fotbollsspelare?
Men det är också konstigt att under brinnande karriär, det borde vara efter karriären.
Jag menar det.
Varför gör man så för?
Ja, inte ens efter karriären.
Hyllningar måste ju komma spontant och underifrån. Då är det med värde någonting. Det här signalerar, tycker jag och tror jag, ifrån fotbollsförbundet när de ska göra en specialtröja för att hylla Magdalena Eriksson. Det kommer ju från Åben. Det är som att de liksom förringar hennes insats och tror att hon kan inte för egen maskin frambringa hyllningar. Så det är egentligen att pissa på henne.
Jag håller verkligen med om det, att det måste komma spontant.
Och jag menar kanske så inte mycket pissa på, men jag menar så det måste ändå komma spontant.
Ja, underifrån.
Jag vet inte, hyllningar kan väl komma. Alltså nu har ju inte Magdalena Eriksson själv orkestrerat den här paraden. Så att det är,
nej, men det kommer från ovan, det jag säger. Hyllningarna kommer inte underifrån spontant, utan de kommer här folket, hylla.
Jo, men man hyllar väl saker hela tiden, även om det är från Åben eller inte.
Nej, men jag håller nog med att det är lite Nordkorea över hela faktiskt.
Nej, men vadå, om Sverige... men om Sverige har vunnit ett VM-brons fotboll, eller tagit VM-brons fotboll, eller vunnit VM-guld i hockey, det är inte så att det är folket som drar ihop, att de så här rafsar ihop en scen på i Kungsgården.
Nej, det är inte, utan det är ändå folk också. Kommer ändå dit. Nej, men självmant.
Ja, det finns i folkdjupet ändå en önskan att hylla en viss person, även när Sverige vunnit VM-guld i hockey. Och det kommer ju fram då på Sergels torg när folk kanske gapar och skriker om just den spelaren. Så att då är det ju genuint och äkta på något sätt.
Här blir det klappa på huvudet, tycker jag.
Nej, men jag fattar, men nu får jag också ett perfekt läge att hoppa på extremhögen. Kanon. Ja. För att det finns inga som är så larviga i sina hyllningar. När man ska hylla gamla svenska kungar och det är ibland då så här asagudar och sånt där. Det är väl jävligt tramsigt, eller?
Du menar Karl den 12:e och sådär...
Jag som vann typ ett slag och förlorade allt annat. Förlorade i princip hela Sverige.
Alltså det var... Karl den 12:e vann jättemånga slag fram till han började förlora.
Gustav Adolf var väl värd en stor hyllning. Och Karl den 12:e också. De gjorde ju...
Karl den 12:e vann alltså kanske 7-8 stora slag innan detta.
Och sen då?
De trodde alltså att han var gud reinkarnerad. Han hade sån tur med, alltså, precis tur som vi pratade om tidigare. Arne Hegerfors, du.
Frank Andersson. Vad fan är han?
Nej, men vi har alltså Karl den 12:e och Arne Hegerfors.
Och Jesper Ekstedt. Vilken trippel. Det är ni tre.
Men också pinsamt en
trio.
Ja,
verkligen.
Men sen så när det blev... Alltså,
diamanten.
Men sen så även i Poltava så dog du mångdubbelt fler ryssar än det dog svenskar. Men de var ju så många så det blev ju dundertorsk. Och sen gömde sig Turkiet nästan resten av sitt liv. Sen dog han. Så att,
ja, men det pinsatte mig.
Var det 1709 på Tava?
Det kan det mycket väl ha varit.
Ja. Men alltså, överallt i alla slag där ryssar är med så dör det alltid mångfalt fler ryssar än deras motståndare. Så har det alltid varit.
Ja, de värderar inte människoliv på samma sätt.
De är också usla på att slåss. Alltså usla på att kriga.
De har usel utrustning. Napoleon och Hitler, Hur många ryssar dog inte i dessa slag? Nej. För att de inte hade rätt utrustning.
Ja. Såg ni vad heter för detta? Så här. Jag läste ett reportage av Peter Englund i DN för kanske ett halvår sedan ifrån kriget nu i Ukraina. Han hade intervjuat soldater från Ukraina om stridsföringen. Och de berättade då att framförallt de här Wagner-trupperna släpps ju fram som kanonmat. Oh, de släpps från fängelserna och tror att de kan få ett bättre liv. Men de möter ju döden. Så att de här soldaterna som Peter Englund intervjuade i DN, han sa, de tyckte att det var pinsamt. Det var alltså bara pepprat. Så att Putin värderar ju åtminstone inte deras människoliv.
Det är nästan lite krigsfilm när det ska bli på skoj. Att de bara åker fram, någon blir skjuten med 100 skott.
Och det tyckte han skrev också den här boken om Paul Tavor och Peter Englund. Det var hans genombrott.
Okej, hörni, vi går vidare. Och Mats, du hade ju sagt en grej, eller hur, med VM?
Ja, jag tänkte bara manifestera Sveriges styrka som lag. Vi har alltså väldigt få stjärnor i det svenska laget som nu spelar i Australien och Nya Zeeland. Om man tittar på världsrankingen för damer så har vi då Sam Kerr från Chelsea, Australien, som solklar etta, den särklassiga, en ny Marta då. Sen har vi då en spanjorska som heter Bonmati och Potellas, båda från Barcelona. Vi har Alexandra Popp från Wolfsburg, Oberdorf, Wolfsburg och sexa Sofia Smith från USA som är en jättestjärna, för att ta de sex bästa. På 15:e plats kommer Fridolina Rolfö som första svenska. Och sen ända ner till 36:e plats Stina Blackstenius från Arsenal och Aslani på 37:e plats.
Ser man det så borde Sverige inte vara så högt rankat,
nej,
som vi är.
Nej, alltså vi har inga individualister sett till de övriga ländernas stjärnor, men ändå är vi högt rankade beroende på att man tror att vi har ett bra
ett
bygge
kollektiv.
Utav lag, att vi har den traditionen i svensk fotboll här och dam, att vi kan bygga ett lag ändå. Och Gerhardsson är väldigt duktig på det. Han sitter ju kvar fortfarande år efter år efter år och har tydligen ett jättestort förtroende hos tjejerna.
Han är en diplomat och inte en, vad säger man, stridstupp.
Att han inte är en stridstupp kanske gör att han kan vara tuppen i hönsgården.
Och det är han också.
Ja, och kommer du ihåg, alltså, kommer du ihåg filmen Tuppen? Inga jämförelser nu med Gerhardsson.
Magnus Härenstam.
Ja, jag tror inte att Gerhardsson ligger med spelare. Det tror jag verkligen inte. Men han är ju snart 70 också. Det är, fy på dig i så fall, Gerhardsson. Men Magnus Härenstam låg ju då med hela fabriken. Det var ju skämtet. Ja. De åkte runt, han åkte runt på någon cykel i byn.
En norsk film.
Det var det kanske, ja. Mm. Och så var det någon textilfabrik nere i...
I Norge.
I Norge, precis ute på landsbygden. Och så var han ingenjören då. Jaha, det har hänt mer grejer, Mats och Olle, i NHL. Då tar vi lite... NHL har ju då paus nu, eller sommaruppehåll. De är väl igång i oktober nu, brukar det väl. Det går väl mellan juni och oktober.
Och oktober just.
Precis, de spelar mycket senare än oss. Konstigt nog, för det är mycket varmare på vissa platser i framförallt USA då.
Och att apropå värme, att Las Vegas är bäst. Fattas sommar där, vilken död.
Ja, och Florida.
Och Florida.
Så att det är jättevarmt. Men i alla fall då,
Är det 48 grader?
Ja, det är helt sjukt just nu. Och en spelare som spelar i Arizona Coyotes, eller Coyotes. Coyotes är det säkert.
Jag tycker båda uttalen var bra.
Ja, men Coyotes då. Arizona Coyotes. Arizona är ju en av de absolut varmaste staterna i USA. Och det har ju varit massa värmerekord och skit här nu. Och värst är det som vanligt då i Death Valley i Kalifornien.
Ja, var det inte Kina igår som var 52 grader?
Jo, och Death Valley skulle vara 54.
Ja, de bräcker.
Så det är så varmt.
Också och där tävlar USA och Kina. Vilka?
I allt. Och Arizona och i Texas, norra Texas, så har det varit alltså strikar av dagar upp mot 18, 20, 22 dagar med mellan 42 och 48 grader. Och dess, nya värmerekord och allting. Men Arizona i alla fall då, det där spelar Alex Galchenyuk, som trots namnet är amerikan då. Och han har blivit gripen. Mm-hmm. Och han säger, jag gör detta för att få den hjälp jag behöver. Och hoppas inte göra ett liknande misstag igen någonsin då. Skriver han på någon Twitter. Polisen har nu också då uttalat sig om vad som har hänt.
Man är supernyfiken på vad som har hänt nu.
Mm. Han har nämligen skrivit till polisen att han är ledsen och bla bla bla. Och han har druckit alkohol. Han har varit gripen efter en smitningsolycka. Och han har sagt de orden som han inte kommer tillbaka från. Han har sagt rasistiska slam, eller vet du, så här rasistiska okvädningsord.
Aha.
Det, för han kommer inte vara sagt exakt, så det är lite halv artikel. Och det vill de inte skriva ut i svensk press heller, tror jag. Han har supit då, och han har hotat poliserna också. Men nu har Arizona brutit kontraktet.
Jag vill bara säga, du var inne på det själv, att det är en halv artikel, och det är lite det, för att när de inte skriver ut vad det är som har sagts, då är det svårt att som läsare bedöma om det är rasistiskt eller inte, och det vill jag åtminstone göra som läsare.
Ja, men det finns ändå nog, det, i alla fall,
hur allvarligt är det rasistiska som man har?
Så pass allvarligt att Arizona har brutit kontraktet.
Jo, men det kan ju vara så att antagligen är det det. Bara lite med tanken. Om det kan ju vara så att det inte är det, men att de bara är rädda för att det ska vara en snöboll som kommer i rullning. Det är det jag menar med. Därför vill man veta vad som har sagt, så man själv kan bedöma det.
Enligt Alex Gaselnik själv så är de hans ord då och beteenden djupt kränkande, omotiverade, fruktansvärda, pinsamma, respektlösa och rent hemska.
Här kan han bara klicka mot en vägg.
Och rent hemska. Och rent hemska då. Ja. Men de har i alla fall då slutat, eller de har brutit hans kontrakt. Mm. Och jag vet inte, han säger också så här, det här är ju lite hål i huvudet dock. Jag gör detta för att få den hjälp jag behöver. Och hoppas inte gör ett liknande misstag igen. Hur fan kan han säga det?
Alltså det tänker på att han är riktigt illa ute. Då minns han ju ingenting av vad han gör.
Nej, och vet också om att han kommer inte bli av med det här.
Men smitningsolyckan, vad hände då så att säga?
Ja, det är inte bra med smitningsolyckor.
Och vilka skrek han till? Vilka poliser skrek han också till? Alltså ett otroligt brott. Det är att smäda poliser i USA. Då får du riktigt om ryggen. Så att
ja,
säga.
Och som du säger då, de förbjudna rasistiska orden, de här okvädelserna, det går ju liksom inte. Men vad tycker ni? Ska man bryta kontraktet eller ska man hjälpa den här killen?
Vi vet att han är någon form av missbrukare och att han ligger riktigt pyrt till och att han har varit en smitningsolycka. Det är väl bra att hjälpa honom, så räddar man kanske ett människoliv.
Ja, alltså jag kommer ihåg när du gjorde en riktig fuling mot mig och Mats. När du pratade om den där killen som var draftad, eller om han var tradad till Boston. Där hade framkommit att han hade varit en alltså fruktansvärd människa.
Ja, just det.
Och rasistisk mot en pojke i rullstol under kanske 10 år. Oj. Det var ju jävligt snyggt av dig att du lurade oss. För då tyckte vi också, fan, de måste ju kunna hjälpa en kille.
Ja, men det var ett fult upplägg av mig. Men det var
medvetet. Väldigt bra upplägg. Ja, jag tyckte det var bra. Men då, i det fallet var det att vi skulle bedöma om hans hans hemska beteende.
Ja, vandel helt enkelt.
Ja, hans vandel, ja. På högstadiet, om det var skäl nog. Kickon, det var det ju också. Mm. Men då kan vi helt enkelt inte riktigt bestämma oss här då. För att jag har försökt läsa lite sån här CBS och grej. De vill inte säga där heller.
Men liksom, vilken status hade den här spelaren i klubben? Var han utbytbar eller var han
en riktig
stjärna? Ja. Men jag kan tänka mig nu i dessa tider 2023 att sportklubbarna är väldigt, väldigt noga med att hålla vapenskölden ren och fin inför supportrar, inför media och inför allmänheten. Så att det trumfar nog att hjälpa en människa, det tror jag. Det viktigaste är att det får inte bli några vågor på ytan av typen så att klubben kan kritiseras, utan kicka killen tror jag de flesta gör.
Och det är väl bara ändra mig lite här nu i min kanske iver och upphöja
eftertänksamhetens kranka blekhet.
Ja, upphöja honom här till någon stjärna för att det lät bättre. Han var ingen stjärna. Och dessutom har han bytt klubb inför året.
Så Mats var inne på, utbytbar.
Ja, så han spelar i Colorado.
Det är väldigt lätt att kicka en kille då som inte har så stor betydelse för klubben. Det är det, av de skälen som jag sa nyss här.
Så här. Det har kommit fram nu. Jag har läst i realtid vad han har sagt. Galenchnik was reportedly heavily impaired and smelled like alcohol. He was allegedly not cooperating and began threatening the officer by saying he had connections in Russia who could hurt them and their loved ones. One phone call and you're all dead. Your whole family, your bloodline is dead, Galenchnik allegedly said då. Så det är klart att det där var ju dumt.
Graverande helt enkelt.
Väldigt graverande. Ja, men det kanske, den här nyheten blev inte alls så bra nu när jag läste på det.
Nej, men det är ju ganska såklart.
Det är såklart, han ska få kicken. Ja.
Jag tänkte jag skulle, det är kul att läsa vad andra tycker om Wimbledon-final. Det tycker jag är kul för att jag har sett många Wimbledon-finaler. Jag vill gärna titta om den här var bättre eller sämre än de största finalerna. För det var ju en fantastisk final emellan två mycket karismatiska spelare som gjorde upp i finalen i Wimbledon helt enkelt. Och Alcaraz vann den i 3-set mot 2 emot Djokovic. Och svenska media och Sverige är så provinciella. Det här är ändå ett av världens största evenemang anno 2023. En Wimbledon-final i världen är jättestort. Det är mycket större än golf, det är mycket större än dam-VM överallt i världen. Och det är mycket större än damskidor också faktiskt. Speciellt då på lokal nivå i Bruksvallarna som det skrivs jättemycket om inför starten av säsongen. Men vi är så provinciella i Sverige, och svenskar är provinciella också. Så att det inte en rad stod i tidningarna om denna Wimbledon-final som jag tyckte var...
Var det inte en rad verkligen? Och var det alltså Aftonbladet, Expressen,
DN, Svenskan? Det var en bildtext och det stod någonting om det. Men jag förstår inte hur man kan... Är det svenska folket som inte vill ta till sig saker som andra folk i andra länder gör normalt, utan att man är så provinciella i Sverige på ett extremt sätt faktiskt? Det är sida upp och sida ner inför detta dam-VM i fotboll, som kanske är intressant. Men jag tyckte ändå att den här evenemanget, det här världsevenemanget i Wimbledon, är värt en mycket större nyhetsplats.
Jo, men du menar att vi kanske är lika provinciella som Norge har varit, för att de är väldigt så här, säg att det är en slalomtävling. Och sen kommer Ole Christian Furuseth på fjärde plats. Då har jag varit i Norge, det var så. Det var slalom, du är i vängen, du är på fjärde plats, Ole Christian Furuseth. Mm. Färdigt, så går de vidare. De säger inte ens vem som vann. De bryr sig bara om det norska. Men, är vi på väg åt samma håll?
Norge är extremt också, det är det. En final som det stod mycket om, det var 2008 mellan Nadal och Federer. När Nadal vann Wimbledon för första gången, också en femsättare. Som ju gäller jämte året innan då, finalen i Wimbledon. Som de största
också
finalen.
En femsättare som Federer vann mot Nadal.
Precis, de största finalen genom tiderna 2007-2008. Så att jag satt och funderade efter den här finalen i söndags då. Är den här finalen lika bra som de finalerna var då på den tiden, eller är den här finalen snäppet sämre?
Låt mig svara innan du svarar. För det, alltså, jag tycker att den är minst lika bra. Och det som var så fascinerande här var att när Djokovic växlade upp, det stod 2-2 i set, och i början av femte så blev han bättre. Han missade färre slag och han tryckte verkligen på. Vad han bjöds på då, vad han inte har bjudits på av Nadal och Federer på slutet ändå, det, alltså Alcaraz slog ju tillbaka hårdare och missade inte. Han stod ju upp mot honom tillbaka och vann ju. Och sen också då i sista när han höll sin serv, missade en backhand-stoppboll som gick i nät. Ändå på nästa boll så vågar han slå en stoppboll med forehand som också Djokovic hinner bli lobbad över. Så att det är så här, jag menar, han mötte sin överman mentalt här, inte bara. Och så att Djokovic är van att när han växlar upp så ger sig alla. Det gick inte här. Det är otroligt. Det är alltså, jag tycker bara, för mig är det här en av de största finalerna. Nu, vad säger
nu,
du, Mats?
Nu var ju han nervös i början, Alcaraz och så.
Ja, 1-6 i första.
Absolut. Men jag väntade hela, i första timmen väntade jag på, när kommer Djokovic med 36 år att tappa lite fotarbete så att han inte orkar spela på Alcaraz backhand bara? För gjorde han det i början, spela på Alcaraz backhand, det var det ganska ofarligt. Men går bollen på Alcaraz forehand så smäller det bara. Och det var det som hände sen. Efter andra sättet så började det smälla. För hans forehand är fruktansvärt Alcaraz. Då han går runt och slår sin forehand och pressa Djokovic. Men sen har du rätt i att Djokovic är inte Djokovic för inte om han inte kommer tillbaka utan fjärde set. För att hans inneboende styrka är enorm. Men jag var ganska säker på att det här kommer Alcaraz att vinna. Efter två set tänkte jag. För att han är mycket yngre, 16 år yngre. Och hans forehand är ett fruktansvärt vapen. Men jag njöt av finalen och jag tänkte att det här blir en lång match i och med att Alcaraz torskar första setet.
Ja, men alltså, det här var en klassiker. Jag skulle säga att den bräcker alltså Borg McEnroe 80. Kanske på samma nivå som 2008 och 2007 mellan Federer.
Jag håller med till 100%. För ser man matchen om igen, alltså mellan Borg McEnroe 1980, så sitter man nästan och småler sig för att det var så vansinnigt långsamt. Alltså, så löst de slog och så primitivt spel. Ja,
de hade, alltså, Borg hade trärack själv.
Precis, det räckte med träracket för Borg. Så att, men jag håller med dig, 2007, 2008 och 2023, stora finaler. Ja.
Djokovic tal efteråt när han hyllade Alcaraz. Alltså, ja. han är rolig, han är slagfärdig, ja. Han är självironisk och han är faktiskt... Håll i det. Ödmjuk. Djokovic. Bra snubbe.
Han är också serbisk nationalist.
Han har vuxit som person i takt med sina framgångar och sin mognad på toren. Djokovic som har varit en mycket hatad person under sin karriär. Djokovic har vuxit som människa och är som ni säger här en bra kille.
Jo, men han sa ju också, det var jämnt, jag förlorade. Men kanske, om jag fritt översatt då, jag har haft också tur i många finaler. Federer 2019 hade 2 matchbollar mot mig. Och jag har vunnit många jämna matcher. Så det här, det kanske är rätt åt mig, even Steven. Alltså han är bra.
Det är underbart sagt.
Det är också lite att abdikera och säga det. Oj, det var nog bara lite tur. Alltså så här, det är abdikera. Men det kan inte vara så också.
Djokovic, när han slog igenom, det är som natt och dag nu när han säger de här sakerna, för att han var inte alls så på den tiden. Det var mer en kaxig typ. Vi ska inte nämna Ymer en gång till. Men faktum är att han har vuxit som människa och nu vid 6 års ålder så är han ju en mycket god förlorare.
Han är bra på språk också. Han behärskar engelska bra. Han kan flytande franska till 17 och rätt bra på spanska. Så han är inte korkad.
Hörrni, tack för idag. Det har varit väldigt trevligt.
Tackar.
Och jag tänker väl att
tack så mycket.
Vi ses väl
nästa vecka. Nästa vecka, hoppas jag.
Det gör vi sannoliken. Ja. Tack för idag.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.